Vi börjar med att slå upp det fjärde kapitlet i Uppenbarelseboken. Där de visioner börjar som Johannes får. Och vi ska alltså koncentrera oss kring de lovsånger som finns i Uppenbarelseboken. Och det kan vara intressant att stryka under att i himlen ska man inte predika. I himlen ska man lovsjunga. Och det är klart, det kan vara skönt med tanke på alla de dåliga predikningar som man har hört och levererat här nere på jorden, att slippa dem istället för att höra den himmelska lovsången och delta i den. Nu är det mer teologi i de här lovsångerna än man tror. Det är oerhört mycket av teologi i dem. Och det är Gud som är föremål för lovprisningarna i de här lovsångerna. Det är inte människan. Det är Guds natur, det är Guds väsen, det är Guds handlingar, det är Guds välgärningar, det är Guds sinnelag som är föremål för lovsången. Och det här är väldigt skönt, att få koncentrera sig på någon annan än sig själv. Vi hörde igår skillnaden mellan antropocentrisk teologi och teocentrisk. Teocentrisk har Gud i centrum och antropocentrisk har människan, vad hon ska göra och tro och så vidare i centrum. Och Uppenbarelseboken är mycket teocentrisk. Den har Gud och Guds handlingar i centrum. Och riktar därför uppmärksamheten på rätt person. Inte på den verklighet som förgår, utan på den som består. Det är ju så att om vi koncentrerar vår uppmärksamhet på skeendena runt om oss, de som Rapport och Aktuellt talar om, så är det oftast nyheter som fyller oss med smärta, med besvikelse, och vi blir väldigt lätt cyniska. Man bara tänker på hur lätt man anpassar sig till lidande i världen, hur känslig man är första gången och hur okänslig man är tusende gången när man ser en lidande människa. Koncentrerar vi oss på oss själva, då blir vi ännu mer fångar än vi är förut i vår egen värld, i våra egna behov och önskningar och våra egna drifter. Men riktar vi uppmärksamheten på Gud och på hans storhet och försöker se oss om på vår omgivning med honom som måttstock, då kastas det ett ljus över oss själva och det vi gör, och vi kan börja att slå, våra pulsar kan börja att slå tillsammans med honom som är universums hjärtpuls. Dessutom har jag kommit på att det är väldigt vilsamt att studera de här lovsångerna i Uppenbarelseboken. Återigen, de talar inte om vad vi ska göra, utan de talar om vem Gud är och vad han har berett för oss. Och det måste finnas en rätt balans mellan vila och vandring, mellan vila och arbete. Och jag hade bestämda intrycket att förkunnelsen, predikan, undervisningen idag har i väldigt stor utsträckning kommit att bli en undervisning om vad vi ska göra. Så vilomomentet, trons vila, har börjat att komma bort. Och därför är det väldigt väsentligt på en sån här vecka, då vitsen ju är att vi ska stanna upp inför den helige för att på nytt fyllas av honom, av hans härlighet och av hans nåd. Så är det väldigt viktigt att välja texter som ger en möjlighet till det. Och att vi ber den helige ande om att denna vila ska bli vår vila. Nu är det ju alltid en besvärlig sak att lägga ut uppenbarelseboken. Och jag gör inte anspråk på ofelbarhet. Men jag ska tala om utifrån vilka principer jag tolkar uppenbarelseboken. Och sen får ni själva läsa och undersöka vad ni anser. Jag tror att uppenbarelseboken, dess visioner, hela tiden glider mellan två tidsaspekter. Det här är en tidslinje. Uppenbarelsebokens författare, som jag tror är Johannes aposteln, jag finner ingen anledning att tro någon annan. Han står här. Han talar om vad snart ska ske. Alltså han talar om någonting som redan är verklighet och som inom en mycket nära framtid kommer att ske. Alltså det här är hans närmaste målområde för sina visioner och profetior. Samtidigt så talar han i sina visioner också om de definitiva sluthändelserna med denna värld och i frälsningshistorien. Alltså han talar om mycket framtidsinriktade skeenden. Inte de som rör sig i hans samtid och inom loppet av, ska vi säga, 5-10 år. Utan som ligger långt borta i fjärran. Om de skeendena. Och vi befinner oss någonstans här mitt emellan på den här tidslinjen. Och jag vill inte pricka in var vi befinner oss. Och för honom går nu de här två ihop. Så hans tidslinje, om man skulle ha frågat honom, så skulle han alltså ha trott att så här lång i tiden. Här står han och alltihopa ska äga rum. Så där nära var han. Det där kan man se både i gamla och i nya testamentet. Om ni slår upp Amos bok så ska ni se att det här är typiskt för profetian i gamla testamentet. Om ni slår upp Amos 5:18. Och 5:27 så är det en domsprofetia. I 5:18 så står det: ve er som åstunden Herrens dag, vad viljen i med Herrens dag, den är mörker och icke ljus. Detta är alltså en profetia till Israels folk, alltså till det nordliga kungadömet, inte till det sydliga kungadömet. Och så heter det 5:27: och jag ska låta eder föras av stad i fångenskap ända bortom Damaskus, säger han, vilkens namn är Herren, härskarnas Gud. Här talas alltså om Herrens dag. Och här sägs att Herrens dag är den dag då Israels folk förs bort i fångenskap, vilket är år 722. Alltså vi tar tidslinjen. Här står Amos. Och han säger: Herrens dag, är den dag när Israels barn förs bort i fångenskap, och vi vet det är år 722. Eller hur? Men så läser vi vidare i texten. Vi går till 9:11 i Amos bok. Där talar han också om Herrens dag. Och då säger han: på den dagen ska jag upprätta Davids förfallna hydda, jag ska mura igen dess revor, upprätta dess ruiner och bygga upp den som den var i forna dagar. Alltså, här är det en profetia som vi vet fick sin delvisa historiska uppfyllelse 586. Nej, 517, när Israels barn återvände. Och då var det alltså bara sydrikets folk som återvände dessutom. Och dessutom tolkas den här profetian i Nya testamentet som slutdagen då Guds rike fullständigt upprättas. Alltså, ni märker hur profeterna i Gamla testamentet glider mellan ett skeende som inträffar vilken dag som helst och som kallas för att Herrens dag bryter in och som är ett domens skeende, och att de talar om en annan Herrens dag som är den med stora bokstäver, då den definitiva slutdomen kommer respektive den definitiva slutupprättelsen kommer. Precis på samma sätt talar Jesus i sitt så kallade apokalyptiska tal. Låt oss slå upp. Vi kan ta Lukas 21. Lukas 21. Han talar där om den yttersta tidens tecken. Och i vers 20 så talar han om att Jerusalem ska omringas av krigshärar. Och han talar om att man ska bli bortförd i fångenskap till allehanda hedna folk i 21-24. Och Jerusalem ska bli förtrampad av hedningarna intill dess hedningarnas tider är slut. Alltså, om vi tar tidslinjen, här står Jesus. Han håller sitt apokalyptiska tal om framtiden. Och han talar där om en händelse som inträffar år 70 efter Kristus. Han säger det här ungefär år 30 efter Kristus födelse. Och sen går han över och talar om att tecknen ska ske i solen och månen. Och i 27, då ska man få se människosonen komma i en sky med stor makt och härlighet. Här går Jesus direkt till slutskenet. Eller hur? Men det går in i vartannat i det han säger. Så lärjungarna som sitter och lyssnar på honom, de kan ju inte få något annat intryck än att om Jerusalems förstörelse sker år 70 så kommer Kristus igen år 75 ungefär. Eller 72. Förstår ni? Men alltså, det är precis samma profetiska sätt att glida mellan tidsaspekter som i Amos bok och som i Uppenbarelseboken. Och därför så är varje mindre domsakt i Amos bok ett föregripande av den stora slutdomen. Alltså, varje nederlag för varje inblandat land i Israels omgivning, och givetvis Israels stora nederlag, är ett föregripande av den stora slutdomen respektive den stora slutupprättelsen. Och upprättelsen här, den blir så att säga ett föregripande av den stora slutupprättelsen. Och precis på samma sätt tänker Jesus i sitt apokalyptiska avskedstal, och precis på samma sätt tänker Johannes i Uppenbarelseboken. Och från sluthändelserna kastas ett ljus över det jag står i just nu, det jag upplever. Antingen det är ett domsskeende av vilka uppenbarelseboken ju är väldigt full, eller det är ett frälsnings, ett upprättelseskeende som uppenbarelseboken talar om i sina sista kapitel. Jag tolkar alltså icke uppenbarelseboken som en kronologisk ett kronologiskt avslöjande av vad som ska ske århundrade för århundrade eller något sånt där. Det tror jag är fullständigt felaktigt rätt igenom uppifrån ända ner. Utan uppenbarelseboken handlar om skeenden i Johannes samtid som är typos, förebildliga skeenden för det som sen äger rum ständigt i historien. Och Johannes kunde inte veta att avståndet mellan de förebildliga domsskeenden som han är med om och förföljelseskeenden som han är med om och den slutgiltiga stora segern, att avståndet skulle vara så långt. Och att, jag säger, domsskeendena skulle upprepa sig i olika folk, i olika kulturer, på olika sätt. Men det är just denna våldsamma innebörd som de har i visionerna i uppenbarelseboken. Om jag alltså då ska gå till uppenbarelseboken, så tror jag att den är skriven av Johannes år 90 efter Kristus. Och att det är den dominicianska förföljelsen som har något börjat, och för vars skull Johannes har kastats i fängelse på Patmos. Och när Johannes talar om vad snart ska ske i uppenbarelseboken, så är det samma glidning mellan att han avser förföljelsen, de ska gå över kyrkan, och han avser Kristi återkomst i härlighet. Båda sakerna liksom finns med i vad snart ska ske. Och de sju sigillen i kapitel 5-8, de sju basunerna i kapitel 8, de sju vredeskålarna i kapitel 16, det är tre serier av domsskeenden från Guds sida gentemot en upprorisk mänsklighet. Dessa domsskeenden slutar med Babylons fall, vilket är Roms fall. Rom är symbolen, sinnebilden, samlar upp ogudaktigheten. Det är så att säga Guds upproret och Guds fientligheten personifierad. Det är det romerska imperiet. Det är staden Rom. Ni märker att Johannes har en oerhört mycket mörkare syn på Rom än aposteln Paulus har i Romarbrevet 13. Då är Rom ännu en rättsstat i vilken det går att leva på ett vettigt sätt. Nu är Rom bliven en symbol för Guds upproret och ogudaktigheten i alla avseenden. Och Babylons fall, kapitel 18, avslutar den här närmaste tiden, så att säga. Men denna närmaste period som är full av olika typer av förföljelse och domsskeenden, den ska, så att säga, efterträdas av en upprättelsens och segerns tid. Och det börjar i kapitel 19, vers 11. Och där har vi, så att säga, slutskeendena för denna mänsklighet och för denna värld. Men det som är mellan, från kapitel 6 till kapitel 19, vers 11, det är hela tiden olika typer av domsskeenden som föregår den slutgiltiga segern och upprättelsen. Dessutom finns det vissa tilläggsvisioner, av vilka kapitel 12 utgör en, som då gäller Kristi seger på korset. Uppenbarelseboken har flera finesser som man bör känna till innan man ger sig in och försöka tolka den. Det finns hela tiden ett slags korrespondensförhållande mellan himmel och jord i uppenbarelseboken. Det som sker i himlen får återverkningar på jorden, och det som sker på jorden får återverkningar i himlen. Det där kommer vi att märka när vi går igenom kapitel 12. Därför att det är väldigt svårt att veta vad det är som man talar om i de olika visionerna. Men det är hela tiden ett slags växelspel mellan himmel och jord. Vidare, till det bildspråk som används i uppenbarelseboken hör att man inte särar mellan förfluten tid, närvarande tid, tillkommande tid. Utan man hela tiden glider fram och tillbaka, därför att på den himmelska nivån, det här är den himmelska nivån, där gäller inte våra tempora. De gäller bara på den jordiska nivån, på den, i den skapade verkligheten, där gäller tidsbegreppet. Och det gör att något som berättas först här på den himmelska planet, det avser någonting mycket futuralt på det jordiska planet. Någonting som berättas mycket sent på det himmelska planet kan avse något som är förfluten tid på det jordiska planet. Det där ska vi se exempel på sen, så jag ska inte närmare gå in på det. Detta får vara en liten tolkningsgenomgång innan vi ger oss in på själva texten, och det ska vi göra nu. Låt oss läsa i Jesu namn. Och nu tar jag och läser vers för vers, och så kommenterar jag den. Sedan såg jag och se, en dörr stod öppen till himlen, och den första rösten som jag hade hört tala till mig som en basun sa: kom hit upp, så ska jag visa dig vad som ska ske här efter. Det som vi först ska stryka under är att en dörr stod öppen till himlen. Det ska kontrasteras emot alla de stängda dörrar som den kristna kyrkan har när det här skrivs. Kristendomen är en västasiatisk minoritetsreligion. Den är knappt känd. Religionssociologerna i Rom har just fört in den i sina anteckningar, ungefär som Religionssociologiska institutet i Stockholm rapporterar att nu har det kommit någon ny sekt bort ifrån Indien någonstans. Och de försöker nu ta reda på fakta om den nya sekten och dess egendomligheter. Ungefär så är kristendomens ställning i det romerska imperiet. Som en suspekt hinduisk sekt som kommer till Stockholm idag. Det är positionen alltså. Det är svårt för oss att tänka oss in i. För oss är kristendomen västerlandets huvudreligion som har präglat hela vår kultur uppifrån och ända ner. Men när det här skrivs, då är kristendomen en liten suspekt sekt från Västasien, varifrån alla suspekta och sekter kom med jämna mellanrum till Rom. Och romerska intellektuella klagar över att det finns ju inte någon galenskap som inte dessa sekter innehåller. Så kristendomen är i underläge. Kristendomen är förvisad till ett utkantshörn i samhället. Och kristendomen har börjat att förföljas. Först genom Nero på 60-talet och sen genom Domitianus på 90-talet. Och mot den bakgrunden ska allt förstås som sägs. Och då sägs det att här är en dörr öppen till den himmelska världen. Och nu tas Johannes upp till det som vi kan kalla för kontrollrummet i högkvarteret. Den bilden är väldigt bra, för den används faktiskt sen i Uppenbarelseboken 12. Och ni vet att i det viktigaste stabsrummet i högkvarteret, där har man stabskartorna över de egna ställningarna och över fiendens ställningar. Om ni har varit i ett stabsrum på en manöver så vet ni hur det ser ut där. Där har man alla beteckningar för vad fiendens olika divisioner och bataljoner finns, och granatkastare och kärnladdningar om de har sådana och så vidare. Så har man de egna, den egna kartan, lägeskartan. Och här uppe nu i det himmelska stabsrummet så flyttas beteckningarna på kartorna hela tiden. Så det är till själva centrum för det stora slaget som Johannes har förflyttat sig. Och dörren står öppen till himlen, och himlen kommer sen här att skildras som ett tronrum i kejsarens palats. Sen kommer bilden att förändras till bilden av en synagoga i kapitel 5. I kapitel 8 så är det liknas himlen vid templet i Jerusalem. Kapitel 12 liknas himlen vid ett domstolsrum. Så Johannes hela tiden glider mellan olika bilder. Det är det som gör det så väldigt svårt att hänga med. Och jag minns som barn när jag läste de här kapitlen, reagerade jag väldigt negativt och sa till pappa: det är väl ingen rolighet att komma till himlen där det är så mycket konstiga djur som finns. Det är ju obehagliga varelser som finns där i himlen, inte vill jag komma dit. Och det är klart, det är en mycket naturlig reaktion när man inte begriper bildspråket som används. Och samtidigt är allt bildspråk inte så att säga täckande. Det här är verkligheter som går utöver allt vad vi kan återge. Och där får Johannes höra uppmaningen: kom hit upp så ska jag visa dig vad som ska ske här efter. Och strax kom jag i hänryckning, och se, en tron stod i himlen, och någon satt på tronen, och han som satt där syntes mig lik jaspis och karneol, och kring tronen var en regnbåge som var som smaragd. Vi kanske ska försöka säga också någonting om himlen innan vi tar vers 2. Vad är himlen för någonting? Himlen används på tre olika sätt i Bibeln. Himlen är dels himlavalvet, det som vi ser ovanför oss. En del av det fysiska universum. Och när det sägs att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord, så är det hebreens sätt att uttrycka universum. Hebreen har inget ord för universum. Och därför himmel och jord, det är universum. Det är alltså jorden och sin makrokosmos som våra astronomer talar om, och som de då visste mycket lite om. Det är innehållet i himlen lika med himlavalvet. Och himmel och jord ska nyskapas, säger Uppenbarelseboken. Universum ska alltså nyskapas. Den andra betydelsen som himlen används i, det är himlen lika med Guds boning. Den oåtkomliga härlighetens, ljusets, skönhetens boning. Och för det tredje, himlen är den plats varifrån uppenbarelsen sker. Och jag tror att det är den bemärkelsen som vi får ta himlen här. Men helt säker kan man aldrig vara. Det är en sfär av andlig verklighet där alla masker har avlägsnats. Och där gott och ont ses i sin egentliga innebörd. Det är himlen i det här kapitlet. Och där sägs det nu att Johannes ser en tron som står i himlen. Tron, det är symbol för gudomlig suveränitet. Och det här har ju givetvis en polemisk innebörd i det här sammanhanget. Underförstått, här möter vi den verkliga suveräna makten i motsats till kejsarens tron i Rom. Den är mycket mindre betydelsefull än Guds tron, kejsarens tron. Kejsare kommer och går, men Guds tron, den består. Det är precis samma tanke i Filipperbrevet 1 och Filipperbrevet 3, om ni slår upp det. När Jesus, när Paulus kallar sig i 1:1 för Jesu Kristi tjänare, så har han därmed sagt att han inte är kejsarens i Rom tjänare. Det finns en som står över kejsaren i Rom. Det är Jesus Kristus. Och han fortsätter med det i 3:20 i Filipperbrevet. Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Bättre på grundtexten. Därifrån väntar vi frälsaren. Det står substantiv där och inte verb som är översatt åt ett. Och vem är räddaren? Kejsaren i Rom kallade sig för världens frälsare. Det var hans officiella ämbetstitel. Världens frälsare. Julius Caesar. Världens frälsare. Och folket i Filippi är romerska medborgare. För det är en romersk kronkoloni. Men här har Paulus alltså en direkt väldigt polemisk avgränsning. Det må vara att ni är romerska medborgare, men ni är också medborgare i det himmelska riket, och han som är herre där, Jesus Kristus, han är den verkliga frälsaren. Så här har alltså urkyrkan avgränsat sig gentemot politiska ideologier en gång för alla. Och det är klart, när jag talade över det här i Polen och sätter in då kyrkans kamp där med en politisk totalitär ideologi, så blir det väldigt mycket mer levande. Men det kastas också ljus över vår position. Det finns ingen politisk ideologi som en kristen kan hylla 100-procentigt. Inte ens svensk välfärdsideologi. Därför att han som är herre alena är Herren Jesus Kristus. Han ska ha vår 100-procentiga lojalitet. Vi kan bara ge en relativ lojalitet och lydnad och underdånighet mot politiska system. Och sen måste vi givetvis finna ut vilket politiskt system som är mest rättfärdigt. Så vi kan inte, så att säga, kliva ut ur den debatten och ut ur det ställningstagandet. Det vore verklighetsflykt och överandlighet. Men när vi väljer, så att säga, politisk hemvist, är det alltid en relativ hemvist. Därför att det är Jesus Kristus som är den som ska ha vår 100-procentiga lojalitet. Och nu sitter Gud på sin tron. Och han har den suveräna makten i sin hand. Och det är alltså ett oerhört modigt uttalande av en man som tillhör en förföljd, skum västasiatisk minoritetsreligion. Och nu tar vi rast.